Alltså det var det. Inzoomad. Vad vill du säga detta?
Nej.
Okej, vi börjar där. Jag har börjat inspelningen. Och som ni ser på efter varje då sån här föreläsning vi har haft, så lägger jag in det inspelade materialet här. Och det är ju till för då att de av er som inte vill stanna hela föreläsningen på grund av någonting, eller de som missar en föreläsning ska alltid kunna, eller seminarium, ska alltid kunna gå tillbaka och lyssna på vad som hände, vad som diskuterades, och känna att de hänger med i allt som har hänt. Och ljudkvaliteten är någorlunda okej. Nu har de en konstig sladd här som gör att högtalarna inte är inkopplade på just det här, så vi kan inte lyssna, men jag lägger alltså upp det varje gång. Och nu fick jag omedelbart, när några kom in här, några frågor, precis liknande som i förrgår. Men det behöver förtydligas, och det är ju så att om man gör en sån här kurs och gör den lite annorlunda och påstår att lärare och studenter ska skapa saker tillsammans och lösa problem tillsammans, och ni ska vara kreativa och hitta svar på frågor som är intressanta för alla andra studenter, då är det, kan man inte ställa sådana här formella krav som man gör på vanliga kurser. Så jag har ju tagit det här ämnesområdet, försökt bara dela upp det i det enda syfte att ni inte ska prata om allt för mycket samma saker här. Det blir lätt för mycket överlappande, utan man ska lära sig så mycket som möjligt på den här kursen. Det är det som är syftet med allting. Så ni behöver inte då, när ni väljer ämne, för jag förstår att några kan tycka att den här låter så konstigt, den här meningen. Hur ska jag kunna lösa denna uppgiften? Men tänk igen då på att det är ett ämnesförslag. Och de av er som vill ändra på ämnet eller tycker att om det hade stått så här istället så skulle jag tycka det var väldigt roligt, då hade jag tagit det. Men ni kan alltså göra det. Syftet är bara att ni ska göra två presentationer som illustrerar för mig och för alla andra studenter här inne att det är någonting intressant ni har förstått inom det här området, det systemvetenskapliga perspektivet. Och då beskriver ni några exempel omkring det här och sen ställer ni några frågor omkring det. Då får vi igång en debatt här som får alla att tänka till och ställa nya frågor. Och det är diskussionerna här inne som är intressanta. Så ni kan känna er helt trygga med det. Och dessutom en annan sak då. Jag har ju sett, det är inte så många som har anmält sig för idag. Det är ju bara Henrik i stort sett som ska prata. Vad är Henrik? Kan du inte? Där är du, ja. Nu känner jag igen dig. Och då faller ju lite av det här min grundvision nu, att hålla på med en sån här flipped classroom. Utan det blir ganska mycket så idag att det blir lite föreläsning. Och ni behöver inte känna er oroliga över det heller, utan man kan hela tiden pendla mellan de här olika sakerna. Man kan ha diskussioner utan att man följer det här schemat strikt alltså. Men de flesta av er här, antar jag, vill göra såna här presentationer. Så försök tänk till och gör dem så fort som möjligt, så att ni, eller bestämmer er så snart som möjligt. För annars är det ju, det finns ju en viss typ av formella krav på såna här kurser. Det är ju att har man en inlämningsuppgift så måste man se till att alla gör ett arbete som kan bedömas så att man kan få ett betyg på sin prestation på kursen. Och de av er som inte gör någon presentation, ni får ju skriva då den här vetenskapliga rapporten då. Och då kör jag, då är det precis samma. Jag hoppas ju att inte så många ska välja det, men om ni väljer det så är det standardkrav inom universitetet. Sådana som ni har gjort tidigare många gånger, det vill säga med det ska vara en problembeskrivning och sen referens till vetenskapliga tidskrifter, ett antal som ni har läst. Så ni får inte påstå någonting utan att det går att verifiera att ni har tagit det från en artikel eller genomfört ett experiment och så vidare. Det är de klassiska kraven. Men det är alltså så det finns den här friheten. Ni kan vänta lite till och känna efter, vad vill jag göra? Men till syvende och sist då, så någon gång behöver ni besluta er. Jag har gjort som du sa förra gången, jag har ändrat och redigerat om sidorna. Du frågar när jag skulle göra det. Jag blev så rädd.
Ja, men jag har tittat på min fråga och nu har jag läst nästan så som det står att man ska läsa i boken. Och då känner jag att det finns i alla fall ingenting i boken som relaterar till min fråga så som jag upplever det. Mm. Och då känner jag kan ju göra jättemycket själv, men det är meningen. Alltså,
Absolut. Och det är ju så, ett sånt här ämne. Tanken med hela den här kursen, det är ju att vi på en enda kurs ska jag försöka sammanfatta det mest intressanta inom systemvetenskap relaterat till ledare. Och sådana böcker finns inte. Det finns ingen bok på Amazon eller Bokus eller någon annanstans som säger, för de som läser liksom ledarkurs på universitetet och vill lära sig perspektivet. Så jag sätter ju ihop det här. Ja.
Hur påverkar den här utformningen själva sluttentan, den här online-tentan egentligen, med frågor och innehåll och sånt? Kommer det bara vara från kurslitteraturen eller kommer det vara från de här presentationerna? Eller hur kommer
ja,
det vara?
Bra. Ja, men det är en bra fråga. Jo, då är det så att jag har skrivit det också på hemsidan någonstans här, att jag utgår ifrån boken om vi har diskuterat det här ämnesområdet i boken här på lektionerna. Jag kan också utgå ifrån det som jag har tagit upp och diskuterat här, haft som en föreläsning alltså. Det finns ju inspelat då för de som missar. Men det kan vara era presentationer också, att ni har just refererat till något speciellt som relaterar till boken. Och då kan jag ställa en fråga om ungefär samma kunskapsmängd. Så det är alltså hela den, all den kunskapsmängden som kan resultera i frågor. Och då kan jag fortsätta att besvara dig där också, att det är ju så, det handlar ju om ett systemvetenskapligt perspektiv på ledarskap. Och det finns ingen sån lärobok, utan vi har, böckerna uppfyller vissa delar av det här. Jag tror att det mesta av ledarskapsperspektiv på kursen, det är det som jag drar upp här. Som jag så att säga sammanfattar från hela området, från området organisationsteori och liknande, och presenterar i den formen. Och sen är kursen så utformad, det är på den här magisternivån, att man utgår inte exakt från litteraturen längre. Det är alltså inte frågan om faktakunskaper, utan det är frågan, man kan till och med säga att det är frågan om eran förmåga att själva ta fram lösningar. Att själva förstå någonting och göra någonting åt det. Ja, han ville säga något, sen är det du.
Som jag tolkar det, så är det allting, även det som står additional materials in this lecture, exempelvis. Alltså även de här YouTube-filmerna och andra slides.
Ja, det stämmer. Man kan läsa allting som finns på hemsidan. Det är enklast att säga så. Sen är det så att de här inspirationsfilerna, jag skulle ju vara en elak typ om jag gick in och tittade på någon av alla de här sakerna och tog ut någon liten detalj som någon har sagt någonstans och sen ställde en fråga till er. Jag gör inte det, utan jag försöker ju ställa förståelsefrågor. Men allt material är relevant för de här frågorna. Här var det Sofia först.
Jag har en fråga om det här som står additional materials for this lecture till ettan då, som var i förrgår.
Ja.
När man tittar på de här slidesen som ligger, så nummer två där kan man ju graspa även om man inte var på just den föreläsningen. Ja. Men nummer ett känns lite, alltså, hur har du tänkt när du lägger upp de här slidesen? Vad ska jag göra med det?
Oj, vad är det här?
Ja, det
jag ska
spännande.
Titta på den. Här, ja.
Alltså, det här är ju hans, eller hennes, det är lite roliga citat och så. Eller vad har du tänkt när du har lagt upp dem? Vad är syftet?
Ja.
Hur ska vi jobba med dem?
Nej, det är en bra fråga. Så fort ni får någonting som jag kallar för inspirationsmaterial eller sånt här referensmaterial, som till exempel den här då. Det kan ju vara svårt att begripa. Vad vill jag att ni ska tänka när vi får den här då? Men då är det ju så att det finns referenser till några som säger ungefär liknande saker som vi pratade om förra gången. Här säger hon, den här Lady Bird Johnson då, den här kändisen, att allting hänger ihop. Och så är det en liten lustifikation kring det hela, att det ena hänger ihop med nästa och nästa och nästa och nästa. Och det var ju ungefär det som var budskapet på introduktionsföreläsningen då.
Det är ungefär det som du vill att vi ska få ut av det. Att
ja,
man ser att här
precis.
Finns något intressant citat.
Precis.
Eller för enstaka punkter på vissa slides säger den ju ingenting.
Nej, nej, det gör det inte.
Nej.
Men jag tror att för att ni ska känna er riktigt trygga under den här kursen, så är det viktigt för er att veta att det här är ju inte en kurs till exempel i programmering eller något annat där ni får en specifik uppgift eller där jag ställer frågan, vad sa Lady Bird Johnson? Om jag gjorde det, då skulle det ju kännas lite konstigt. Det gör jag ju inte.
Du kan ställa frågan.
Ja, jag kan ställa den till dig.
Jag undrar bara om vi har möjlighet
Nej, det har ni inte, för de finns i systemet och jag tänker använda en del av de frågorna. Däremot tror jag att jag har en viss, jag har en skyldighet att ge er exempel på frågor. Finns ett sånt. Så det kan jag göra. Det ska jag göra innan kursen slut. Jag ska visa ett antal frågor. Jag tror det bör finnas. Ja.
Jag undrar om de är som quizen som finns på hemsidan också, som är där i och för sig, nu kommer det inte finnas tid för att vi först får se en liten diskussion med tidigare studenter som du visade en snutt av i förrgår, men det finns ju, just sen kommer det frågequiz efter,
yes, precis,
med fina glada gubbar och
exakt,
arga gubbar också.
Exakt. Och jag är väldigt tacksam för att du påminner mig om det, för då kan jag faktiskt referera till det.
Är det den typen
av exakt. Det är, jag har standardiserat mina typer av tentor på sådana här kurser. Ni tentar alltså på distans. Ni kommer inte hit. De rättas automatiskt. Det är flervalsfrågor. Det kan vara mellan, jag vet inte hur många som det kan vara. Det kan vara upp till 80 stycken eller något sånt där. Ta lång tid att göra.
50 stycken på en timme står det där, i alla fall.
Ja, just det. Är det då
ett urval av 80 då?
Alltså, ja, vi får väl se lite. Man säger ju inte i förväg. Innan tentan kommer ni få veta exakt. Jag kommer bara säga det. För att jag vill inte säga några siffror ännu. Det kan variera mellan 50, 40 eller 80 eller något sånt där. Det beror på hur svåra de är och så vidare. Hur mycket man vill göra. Men det är alltså det som jag tycker bäst om. Bland annat för att studenterna tycker så illa om andra varianter. Det är att ni får inga minuspoäng om ni gissar fel. Så det kan vara lite gissnings. Och gissar man bara när det är tre alternativa svar överallt, så får man ju en tredjedel rätt på tentan genom att bara sitta och klicka i blindo hela tiden. Så då är man en bra bit på väg. Det gör ju att gränsen höjs lite granna. Men allting är flervalsfrågor med tre alternativ där alla tre alternativen kan vara riktiga. Men varje fråga går ut på att ni efter att ha gått den här kursen ska ha omdömet att kunna välja det mest relevanta svaret. Det är lite mer avancerat än det som är sant och falskt när man bara talar om faktauppgifter. När man talar om sådana här gissningstävlingar de har i tv. Ja.
Hur stor andel blev godkända på första kursen?
Jag tror bara det var två som missade den. Så.
Har ni statistik?
Ja, det har jag. Det var två som missade tentan förra året.
Jag har fått höra av andra att det var väldigt krångligt tenta. Som
nej, inte den här. Så det måste refereras till någon annan då. Mm. Okay. Så det kanske var en annan kurs.
Nej, det var den.
Det var denna och de tyckte det var så hemskt. De två personerna då.
Ja, det kanske bara var fyra i klassen. Är...
ja. Nej, det kan också utredas.
Jag hörde att det var svårt, det var krångligt.
Ja, det är det. Men en tenta får ju inte vara för lätt. Och ändå var det nästan som jag tyckte då, för många som klarar den. För de brukar ju säga att det, är det så många som klarar den, då har jag varit för, vad ska man säga, mesig i min bedömning eller något sånt. Vad man nu ska kalla det för. Eller alla studenter var väldigt duktiga och jag var duktig som lärare då, så att alla kunde så jättemycket. Så var det antagligen.
Du är strax över en minut per fråga, eller hur? Att kunna hinna svara på.
Ja, just det. Nej, det... Jo, det är lite stressigt, det är det. Det är riktigt... Ja, det är högskoleprovet. Åt det hållet. Det finns flera varianter. Ja, Henrik. Precis, och det är, finns det i till och med varje föreläsning finns det en liten chatt som man kan börja ställa frågor och svara på varandra. Och meningen är ju med såna här kurser att det ska vara lite diskussion runt omkring, så ni ställer frågor till varandra och då kan det vara en debatt som kommer upp här. Nu i början när ni är nya så blir det ju mycket såna här administrativa frågor. Och det hoppas ju jag och det hoppas säkert ni också att vi löser det rätt snabbt så man slipper hålla på med sånt, utan vi ska ju diskutera ämnet här inne. Men det finns en chatt. Och en sak till här då, det är att när det är såna här diskussioner och debatter Och en del studenter kanske inte blir inspirerade förrän i slutet sånt. Då kan det hända att, ja, vad gör vi här nu? Då kan jag ställa er frågan, känns det här bra eller känns det här bra? Det vill säga, det varierar lite. Hela vitsen är att man ska skapa lite gemensamt. Skapa den här kunskapen. Och jag kan berätta ett litet exempel om sån undervisning. Jag har konsultat på Nordea i många år, utbildat där på lärarnivå. Chefer som ska ut och bli landschefer i olika länder i Europa. Tycker det är jättekul. Och så har jag haft väldigt mycket teori, klassisk undervisning till dem. Och till slut har ungefär både deras ledning och alla de sagt till mig att vi är professionella. Vi är inga skolbarn längre. Du behöver liksom inte göra det. Vi vill inte ha det här. Och då bara vände vi på steken sista gången igår. Och så skulle det vara exempeldrivet. De berättar problemställningar i relation till ämnet. Hur 17 löser vi det här problemet i företaget? Och wow, liksom, det tände till. Vi löste problemen gemensamt. En efter en, varje person. Och då kände jag att den här nya pedagogiken kan fungera helt enastående ibland när man lyckas. Det är ju inte alltid enkelt att få ihop det. Men jag ser framför mig efter en inledande liten period här att var och en av er har väldigt intressanta frågeställningar. Kanske kan vi redan nästa gång börja med det här att vi tar upp väldigt specifika exempel. Det är ju inte säkert att vi har tillräckligt mycket exempel för er nästa gång. Vi har bara Henrik idag. Det blir ju på seminariedelen i eftermiddag. Sen blir det jag som får hålla låda här för det mesta och ta upp teorierna. Men jag kommer med, det, ni kan se det som ett förslag jag kommer med nu, så ni kan alltså reagera på det. Och jag brukar ju säga så här att om det finns en unison vilja här i klassen att nu slutar vi med allt sånt här modernt, radikalt, konstigt. Vi blir bara förvirrade. Då kommer jag säga okej, då ska jag hålla föreläsningar varje gång och gå igenom boken varje gång. Så det är inte heller några problem. Bara så ni vet. Ja, du sitter så nära.
Ja, men, nej, förlåt, nu har du sagt det här flera gånger och jag måste ändå säga, det här är ju en ledarskapsutbildning och du har planerat det så här. Ja. Och då tycker jag faktiskt att alltså, nu tar vi kursen så här och så kör vi på det. Verkligheten går inte alltid att styra över, och speciellt inte om man är ledare. Så att, kan vi inte liksom enas om att nu får det vara bra?
Det tycker jag är jättebra sagt. Jättebra. Det kan ju hända, bara för att inte säga emot det, men det kan ju hända att det finns någon annan ledare här i klassen som plötsligt får med sig en liten grupp och säger nu vill vi det här. Då skulle det också vara ett exempel på bra ledarskap. Mm. Kunde varit det.
Men samtidigt så skiljer det sig så pass mycket. Mm. Just därför är det ju intressant att följa med lite i flödet och se vad händer här. Mm. Istället för att det är precis som det andra hela tiden.
Jag tycker det också.
Det kan finnas ett lärande.
Absolut. Och det är det stora. Och jag vill ju argumentera för det om och om igen här. Att vara ledare. Ni kan gå hela den här jäkla masterutbildningen i ledarskap och referera till alla de här fantastiska teorierna i varje ämnesområde. Och de av er som är lite intuitiva, ni upptäcker efter en eller två kurser att det är liknande teorier eller till och med samma teorier i varje kurs. Så då kommer ni kunna teorierna utan till efter de här två åren. Men ni kommer inte vara ett dugg bättre ledare för det, men det kanske ni inte ville. Ni kanske vill bli forskare allihopa. Och så är det ju inte. Så det är ju så att ska man vara ledare ska man kunna förstå saker så bra att man fattar snabba beslut.
Men också vara split öppen second nya sätt att
exakt
göra saker på och inte vara så inkörd i det gamla så att man inte kan vara öppen för att åtminstone lyssna in.
Exakt. Och dessutom så är det så med, jag refererar till Ericsson och där igår, att stora organisationer världen över har upptäckt att de slår huvudet i taket. Det blir för stelt. När man formaliserar saker och ting så blir det till slut så att för att allting ska hålla ihop, för att hela systemet ska vara i balans, måste alla göra på ett sätt. Det kan man ju förstå att det är så i organisationer. Men efter ett tag då så stelnar det här och så fungerar ingenting längre. Det går så långsamt, det blir så byråkratiskt, ingenting händer. Och då krävs det att en ledare kan stiga ut ur den här boxen och säga att kan vi inte göra på ett annat sätt? Och det är jättesvårt och det är risktagande. Och det är det som kännetecknar kreativitet, är risktagande. Man tar alltid en risk. Man riskerar sig själv. Det som kallas för karisma, det är ju när ledare kan ta steget fullt ut och komma med helt galna idéer. De är kreativa och lite nya. Som det sker förändringar.
Man kan ju prata om att kliva ut sin komfortzon också. Och det är det här för att man kliver ut sin komfortzon. Men det är där som utveckling sker.
Exakt. Och om man inte kan göra det så kan man faktiskt inte vara ledare. För att det är så hela tiden. De som är ledare behöver fatta beslut från morgon till kväll. Pang, pang, pang. 1000 beslut i veckan. Och de hinner inte tänka efter. Och då tycker man, ja men ska man då slå upp i sina böcker? Hur gör man här? Hur räknar man ut det rätta svaret? Det går inte. Och då fortsätter jag idag. Och nu ska jag föreläsa lite om grunderna på det här. Och för att komma åt det här begreppet formalisering idag. Varför man ska liksom göra standarder och allt sånt där. Så tänkte jag göra börja med det lätta. Hur system blir till. Hur de växer fram. Om man börjar med från allra första början. Så kan man se när blev det liv på jorden. Det var 4 miljarder år sedan. Så fanns det några konstiga typer av små celler. Som var så små så att de nästan inte fanns. Inte alls lika stora och avancerade som cellerna idag. Cellerna i människokroppen och sånt. De motsvarar då bara en liten del i de celler som finns. Och så växte de och blev lite större och lite mer avancerade. Och det byggde hela tiden på det gamla. Så det mest avancerade, det var väl det som var längst ifrån den standardiserade kärna som fanns i mitten. Den här perioden då när de växte, 4 miljarder år sedan, det var kanske på en 3 miljarder år. Och den perioden efteråt där, när det blev så att 2 stycken celler plötsligt började kunna prata med varandra. Det vill säga de kunde relatera med varandra, ingå i någon slags allians. Den första parbildningen, 680 miljoner år sedan säger de att det var. Då kunde de gemensamt bilda någon slags liten organism. Ett organ. En flercellig organism alltså. Hur sker då inlärningsprocessen in i de här små, jättesmå systemen? Väldigt, ganska enkelt. Om vi tänker oss en sån här liten cell som på något sätt kan vara en typ av bakterier eller något. Hur lär sig en cell någonting? Jo, den lär sig på det viset att säga att solen lyser härifrån. Så kanske den här cellen känner efter lite grann att ja, det finns mycket mera godsaker här i den smutsiga gyttjan som jag kan äta om jag lär mig simma mot ljuset. Det vill säga, den kanske inte ens kan simma, den kanske bara kan på något sätt omforma sig eller på något sätt närma sig det här ljuset om det är en bakterie. Och de andra cellerna som inte fattar det, som rör sig ner där i mörkret, de dör och försvinner. Enligt Darwin då så blir det ju de här smarta cellerna som överlever. De kan bara en enda sak. De vet ju att de söker efter ljuset. Och då överlever de, förökar sig och så vidare. Då blir det en nedärvd kunskap som sen hamnar in i den här cellen. Som gör att alla kommande celler får samma kunskap. Det vill säga cellen gör det som känns bäst. Den har ju inget nervsystem eller ingenting. Men hur programmeras då den här cellen till att lära sig det? Jo, den försöker göra saker och så händer något som gör att det blir någonting bra av det hela. Och i början är det är ju ingen reflektion, ingen tanke eller någonting. Det kanske bara är kemiska komponenter som talar om att det här var rätt eller det var fel. Eller när det blir fel så dör cellen och så vidare. Exakt hur det går till, det kan man ju forska på länge, det vet man inte riktigt. Men det fascinerande är att organisationer lär sig på samma sätt. Så det är så det går till även i extremt komplexa organisationer. Då har man förenklat det lite grann. Om jag går från den här encelliga organismen och fortsätter. Och så kan vi fråga hur ett barn som växer i de här utvecklingsåren. Hur lär sig barnet? Och då är det så att det som är roligt, det lär man sig saker. Om någonting fungerar och man själv kan vara aktiv och testa och pröva saker och sen få feedback på det, då lär man sig jättemycket. Så barnet, det leker. Så Så fort det är hittat på en ny lek eller upptäcker att det finns en tillgång till en lek, då kastar det sig in i den här leken och tycker att det här var roligt. Och varje gång någonting känns som det är roligt, då finns det ett överlevnadsvärde i det. Det är därför vi är programmerade till att njuta. Och vi strävar efter njutning och tillfredsställer. Vi tillfredsställer våra behov, och när vi gör det så lär vi oss någonting. Då växer vi. När barnet leker då, så upptäcker det att ja, men så här kan man säga, så här kan man göra. Och så skrattar det och är glad. Och vad blir resultatet av det? Jo, om man gör någonting som känns bra, jo, då lär sig kroppen automatiskt. Då vill man göra det en gång till. Det är så att man helt enkelt bara söker sig åt det hållet där det känns lite bättre, utan att ha en aning om varför. Precis som den här encelliga bakterien. Så barnet gör det. Det upprepar den handling som ledde till att det uppstod en skön känsla. Och så upptäcker det nästa gång. Ja, det känns roligt nu också. Haha, vad jätteskoj. Det här tycker jag om. Det vill jag göra. Och så gör det en tredje gång och en fjärde gång. Och det fascinerande då är att barnet har ju en hjärna också. Och i den här hjärnan så finns det något som gör att man kan försöka förstå saker och ting. På den absolut enklaste, primitivaste nivån så handlar det om att hur var det denna gången jämfört med förra gången? Vad gjorde jag förra gången och vad gjorde jag nu? Det vill säga, varje gång barnet gör en liten, liten ny nyans i den här leken, så blir det en liten, liten nyans av en ny känsla i upplevelsen. Det vill säga, upplevelsen förändras successivt och upplevelsen leder till att det blir en helhetsupplevelse. Vad var det för antal rörelser och steg jag gjorde? Vad var det för handlingar jag gjorde som gjorde att det kändes skönt? Eller som gjorde att det inte var så roligt? Och då blir det ett mönster. Barnet jämför mönstret från varje tillfälle. Och i den här jämförelsen så skapas det plötsligt en ny upplevelse. Och den upplevelsen är, hur fungerar den här leken? Plötsligt förstår barnet vad det är den gör, så att den kan upprepa ett medvetet handlande i leken och säga att det är så här man ska göra. Då blir det bäst, eller då är det roligast, eller då vinner jag. Vad det nu är för någonting. Och sen när barnet vet hur man gör när man vinner, då har man kommit på en högre abstraktionsnivå igen. Då kan det här barnet medvetet initiera en handling. Och kan man medvetet initiera en handling och säga att jag vill göra det här, då kan man efteråt utvärdera, blev det som jag vill eller blev det inte som jag ville? Fanns det någonting i den här handlingen som gjorde att det fungerade? Det vill säga, det blir plötsligt en insikt. Vad är det som är kul? Och när barnet kommit på den här insikten, då är det om och om igen. Det här är så jätteroligt att leka. Och då händer en annan funktion i barnet. Och det är den här formaliseringen jag vill åt. Det som är lite kursens syfte, att ni ska förstå hur den fungerar i organisationer. Att om någonting upprepas så blir det lättare och lättare att göra. Det kan man ju förstå. Man lär sig det genom att upprepa, upprepa, upprepa. Ska man bli superexpert, säger de nu, med att man ska göra det 10 000 gånger om man ska bli världsstjärna på någonting. Det behöver man inte göra i vanliga fall. Kan det räcka med att träna några gånger bara. Men när man upprepar då, så det som händer i det här upplevelsemedvetandesystemet är att en del av handlingarna blir så självklara så de delegeras i hjärnan ned till nivåer som inte kräver så mycket uppmärksamhet. Det vill säga, man kan säga att de är lite mer självgående. Det bara händer. Och ju mer sådana delar av upplevelsen som blir självgående, till slut blir det så självgående att barnet upptäcker, nu kan vi det här. Det är inte roligt längre. Jag vill inte leka den här leken längre. För det är ju en sån banal självklarhet hur man når sitt mål. Det vill säga, då har hela beteendemönstret standardiserats, formaliserats, delegerats ner till lägre nivåer i hierarkin så att det blir självgående. Automatiskt. Och då glömmer till och med barnet bort vad det gör. Det kan göra det i sömnen. Det har lärt sig någonting. Ny kunskap. Det har skett en organisation utifrån den här principen, utifrån den grundläggande evolutionära principen. Man kan hoppa till ett annat exempel. Säg att ni går på en är på stan och är hungriga. Ni går in på en restaurang, maten är god. Sannolikheten för att ni ska gå in på samma restaurang igen, den ökar ju då. Eftersom maten var god där. Är den maten god nästa gång också, då börjar ni dra slutsatser kring det här. Jag gillar den här typen av mat, eller atmosfären är trevlig, eller ni upptäcker att det var så rent och fint på toaletten. Så upptäcker ni att det är konstigt. Varje gång maten smakar bra så är det rent på toaletten. Undrar vad det kommer sig. Det blir en vetenskaplig hypotes där. Och rätt vad det är så kommer ni på det här att jag är rätt bra på att känna på mig om jag har utvecklat en magisk intuition som går ut på att jag vet var någonstans maten är god. Det vill säga, jag springer in och tittar på toaletten om det är välstädat och innan man beställer från menyn. Det skapas ett mönster, man analyserar mönstret, det generaliseras, man kommer fram till en slutsats. Och sen blir det så, det är en ny kunskap, en ny formalisering, sen blir den omedveten. Hjärnforskning och sånt säger att nästan allting som händer, det sker ju så otroligt många beräkningar i hjärnan. Det är ju miljontals, och det där lilla skruttna medvetandet som sitter där och oroar sig över små detaljer, det har egentligen inte så mycket att säga till om. Det är nästan alltid bara en passagerare i den här komplexa organisationen som är oändligt komplex. Men vi behöver lära oss grundprinciperna för att förstå hur vi själva kan designa den här kunskapen. Hur vi själva kan designa en organisation som är självgående. Det värsta som kan hända en ledare, det är ju att vara på upptäcka att det är så mycket att göra så det är gränslöst. Jag har ju massvis med problem och jag är omgiven av bara dumskallar, så jag måste göra allting själv. Och det finns ingen chans jag hinner med. Alltså går det inte. Så går allting åt pipan. Det är ju delegeringen, att kunna se till att det blir en självgående organisation som är själva nyckeln till det. Det här som genereras av sig självt. Ta några andra exempel så att ni kan liksom nöta in den här grundprincipen. Säg att ni flyttar hemifrån, fixar en ny lägenhet och så bestämmer ni för att mamma och pappa är så jäkla dumma. Det enda jag minns från tonåren var att de tjatar ständigt på mig. Bädda sängen, borsta tänderna, lägga allting på rätt plats. Nu tänker inte jag göra det. Nu äntligen frihet. Det vill säga de har någon liten skokartong eller något. Eller någon låda där det ligger massvis med bestick, huller och buller. Och sen varje gång det kommer någon på middag och ska äta eller de själva ska laga mat, så står de här och rotar i skiten och hittar en gaffel någonstans, en kniv någonstans. Och efter ett tag så blir det så, precis som den här encelliga organismen då, att om man liksom lägger gafflarna lite åt ena sidan och knivarna lite åt andra då, så det kändes bara rätt på något sätt. För då jag vet i varje fall att vilken låda gaffeln ligger. Jag behöver inte leta igenom hela jäkla köket bara för att hitta en gaffel. Och då liksom, wow, det händer något här. Och rätt vad det är så går det 2 veckor till och så ligger både knivarna och gafflarna och skedarna i samma låda. Och de ligger bredvid varandra i högar. Det uppstår, det växer fram en ordning. Inte för att den här rebelliska tonåringen då hade planerat att nu ska jag bygga upp min egen ordning på ett annat sätt än mamma och pappa. Utan det bara blev så. Så går det några år till och så besöker man den här tonåringen, så är det väldigt prydligt och fint allting. Och hänger gardiner och blomkrukor och allt möjligt kanske. Det vet man inte. Kunskapen växer fram, ordningen växer fram, och det gör den i organisationer. Och de som organiserar bäst är de som överlever, och det är de som konkurrerar ut de andra, och det är de som då på en tuff kapitalistisk marknad slår ut de andra organisationerna. Eller om det är offentlig sektor då, så blir politikerna impopulära om de inte fixar saker och ting. Om man höjer det här till organisationsnivån då, det här resonemanget, så kan man tänka sig att jag kan försöka rita lite lätt på tavlan när vi beskriver det. Säg att vi har en sån här organisation. Man har liksom chefen i toppen och sen blir det bara större och större cirklar. Och så är de här motsvarande här då hierarkiska nivåer i organisationen. Och den här då, om vi säger att det är en CEO, Corporate Executive Officer, eller någon högsta chefen som kommer på att man upptäcker det här att hela organisationen är lite hotad, för det finns andra organisationer som är mera innovativa eller de är mer flexibla. De har testat helt nya saker att göra och den här chefen upptäcker att det har inte jag gjort. Jag har hållit mig fast vid det gamla, för det var det som gav mest vinst. Den här kvartalsekonomin vi pratade om förra gången i tisdags. Och då tänker den här chefen att jag undrar om inte vi ska börja producera en helt ny typ av mobiltelefon. Så jag har hört att det finns sådana där man kan liksom beröra någon slags platta och så händer det saker och ting. Och en del tycker att det är ju rena fåneriet det här. Liksom folk vill ha telefoner att ringa med. Och den här vd:n säger, man kan inte bara säga dem. Jag vågar inte säga de här sakerna. Jag tycker alla att jag är fullständigt dum i huvudet. Utan den här personen liksom skickar ut lite sådana här propåer här och var. Och så tar han in responsen från det sen. Vad säger andra? Vad tycker jag själv? Vad skulle testa med mot kanske barnen hemma eller frugan eller något? Så det är en ganska lång process det där. Att hur är det möjligt? Är det gå? Vågar jag säga det här? Men till slut då. Så den här vdn vill säga att den här lilla sfären här motsvarar vdns eget liv, vdns eget medvetande. Och så konkretiserar då till slut vdn det hela så mycket så att nu är det dags. Och så är detta kan då motsvara här ledningsgruppen och styrelsen, vad det nu är på företaget. Så sammankallar vdn de här och säger att jag har tänkt över en mycket sak nu i några månader att jag har studerat lite och läst mycket. Och jag tycker, jag har ett förslag här. Vad sägs om att vi tillverkar en prototyp här? Vi tillverkar en helt ny typ av mobiltelefon. Vad säger ni om det? Vi är ju visserligen de största på marknaden idag, men vi kanske ändå ska göra det. Och då säger alla de här, men det där verkar ju konstigt och det är riskabelt. Det kostar för mycket. Nej, vi ska inte göra det. Det är ju så en grupp när man säger någonting nytt. Det är många som är lite reserverade. Och säger de här människorna att ja, vi ska tänka på saken. Och då går det en tid till. Och då säger den här vdn, okej, tänk på det. Och då håller de på att kommunicera lite och läser och funderar. Och de delar upp jobbet mellan sig. Det här är ekonomen och det är den som är, räknar på vad det kostar. Och någon annan håller på med business intelligence och kollar hur ser marknaden ut idag i Asien och i USA och så vidare. Hit och dit. Vad gör vdn då? Han har ju tänkt färdigt, han vet, han tror ju på idén och han kan ju inte kolla dem. Så han kopplar av. Han har delegerat ett problem till lägre nivåer. Så nu kan han börja tänka på nästa nivå. Hur ska vi göra med våra andra produkter? De är ju också gamla det där. Verkade ju slå väl ut när jag föreslog för ledningsgruppen. Så jag kanske ska börja titta på våra andra produkter. Det här, våra kameror och våra TV-apparater eller vad det nu är för någonting. Det är så här symboliskt kan man säga precis samma som tidigare. Barnet har lekt färdigt och så får väl några andra barn ta vidare och leka. För att den här delegeringen skulle vara möjlig så var ju vdn tvungen att formalisera problemet så att det var begripligt för en grupp människor. Kräver en viss inställningsförmåga, en viss presentationsteknik och så vidare för att kunna övertyga människor. Sälja in ett budskap. Man kan ju till och med säga att en del påstår att det är det som är ledarens viktigaste uppgift. Att vara en sån här politiker, entertainer, skådespelare som motiverar folk och göra det man känner för. Hur som helst då. De här jobbar och jobbar och jobbar. Och till slut så, efter en lång tid, en månad, så har de ett nytt möte. Och så kommer man gemensamt fram till vi köper idén. Vi gör det. Vi satsar på det här. Men man börjar inte tillverka telefoner direkt. För man måste ju först. Det är fortfarande bara på principnivå. Man är uppe i de abstrakta sfärerna. Det måste delegeras igen. Så då delegeras det ner till nästa nivå. Till olika avdelningar. De som står för programmering. De som står för datakommunikation. De som står för förhandling med underleverantörer av material och elektronik och så vidare. Och för att det ska vara möjligt så behöver de här människorna här formalisera väldigt tydliga kravspecifikationer till var och en. titta på de här. Och vad händer sen med den här gruppen? Ja, de är ju färdiga. De behöver, kan inte jobba med det här problemet förrän de fått in svar från nästa nivå. Så de går vidare. De lever bara på den här strategiska informationsnivån. De kan inte hålla på och gå allt för mycket ner i detaljer, för då drunknar de i micromanagement. Det värsta som finns på de, för de som jobbar på lägre nivåer, du har en chef som lägger sig i för mycket. Och ett välfungerande företag, så vet ju alla det, att man ska hålla sig på sin nivå. Annars drunknar man i alla problemen om man inte har lärt sig att delegera dem. Och här då, det som händer är att de här gör samma sak. Och det här fortsätter och fortsätter hela vägen. Och sen har det kommit ända ner hit då. För varje gång någon har liksom löst problem på sin nivå, så kan de glömma det sen. Om man kopplar det här till människans hjärna, vi pratade om det lite tidigare, eller jag antydde det. Allting som händer i en människas liv som upprepas, man upprepar någonting om och om igen, så blir det programmerat och standardiserat och formaliserat så väl att man kan glömma det. Man blir fri från det. Varje gång man har löst ett problem så blir man fri från det. Men de synder man inte klarar upp, de lagrar sig där i omedvetandet som små monster som spökar på nätterna och gör att man blir sömnlös. Det är synden som man måste sonas ifrån innan man blir befriad. Man måste göra upp med sig själv alltså för att återfinna helheten igen. Men vi förutsätter att det inte är någonting sånt i det här företaget då, utan de kan delegera. De kan så att säga hitta en helhet på varje nivå. Och sen går det vidare så. Tills det blir mer och mer konkret. Det här abstraktionerna materialiseras. Det börjar med en vision. Det sen successivt blir mer och mer konkret. Och sen här nere då. Här har, kan vi låtsas att vi hoppar över alla stegen. Det här kan ju gå några runder också. Det blir ju en kravspes, men sen blir det en motspes. Och det kan bli ett cirkulärt förlopp innan man kommer ner hela vägen. Det blir ett antal upprepningar. Men ni förstår principen, så jag behöver inte exemplifiera alla upprepningar. Säg att man har börjat tillverka det här nere då. Och så märker man, idén var bra, allting fungerar, men det är lite dyrt. Våra mobiltelefoner blir dyrare än de som man tillverkar i Kina. Vad 17 gör vi åt det här då? Nu kan vi tjäna pengar ett kvartal till. Men de kanske snart har kommit ikapp oss. Hur löser vi det här? Bara arbetarna här nere på golvet också klaga. De sa att det är jädra tråkigt. Och några har fått förslitningsskador av att hålla på och göra alla dessa meningslösa moment. Vad gör ledningen då? Jo, de anställer någon som har läst data- och systemvetenskap. Och frågar, hur ska vi lösa det här problemet? Och då säger den här systemvetaren, ja men det är ju så uppenbart att alla de här människorna nu som jobbar med de här sakerna, ni har ju optimerat effektiviteten maximalt och samtidigt har ni tagit bort själen ur jobbet. Det är ju så fruktansvärt tråkigt. De gör ju så många tråkiga grejer som man inte skulle behöva göra. Det kan ju maskiner göra. Okej, ta in de här fina datakonsulterna och programmerarna då. Och vad gör de? Hur de börjar systemera, bygga upp olika scheman fram och tillbaka. Hur är flödet här mellan alla arbetarna i produktionsprocessen? Måste man verkligen springa omkring och göra de här grejerna? Måste man skriva alla de här dokumenten? Måste man hålla på med allt det här? Det är ju rena idiotbyråkratin hela tiden. Bara för att mäta saker och ting som... Det borde hittas finurligare lösningar. Och då beskriver man exakt det som är yrkesrollen för en systemvetare. Yrkesrollen är att hitta lösningar som är bättre för företaget. Och i början då, för 30-40 år sedan, så var det ju nästan bara teknik. Hur kan man programmera datorer som hjälper arbetarna i deras arbete? Och sen blev det mer avancerat. Hur kan man programmera datorer som man även kan ha på kontoren? Så man kan... Det går lättare att skriva och printa och lagra information och sånt. Men till syvende och sist handlar det om att hitta mönster, hitta system, hitta hur fungerar de här, det här, för det är ju ett komplext system, det är ju ett levande system. Fast hittills då har jag bara beskrivit människor hela tiden. Men någonstans kan man ersätta en del av rutinerna med just datorer. Och det man gör då är att man formaliserar den allra sista biten. Så till slut så är det så ohyggligt väl standardiserat och väldigt väl balanserat. Man har tänkt på all kommunikation fram och tillbaka i alla led så att någon kan sitta och programmera in det i en dator som mjukvara. Gör att alltså ett automatiskt system, inte bara halvautomatiskt utan så helautomatiskt att det kan stå där och snurra. Och så fort man har någonting som står och snurrar, då blir det effektivt, då blir det billigare. Det behöver inte vara avancerade robotar, det kan bara vara delar, det kan vara komponenter. Man tittar på allting, bedömer det, gör en ekonomisk analys, tittar på den mänskliga sidan, är det användarvänligt, är det hit och dit. Allting som man lär sig på en 3-årig utbildning på den här institutionen, det är det man kan för att göra det sista steget där. Och i slutändan då, när man kommit ända hit, när det är en automat, då har ju så att säga anden blivit materia igen. Först här har man ju en abstrakt idé som i slutändan då i dess oändliga komplexitet blir självgående och genererar en jättevinst då för hela koncernen, kan man hoppas. Och så gjorde Ericsson då när de blev världsledande i att tillverka sådana här nätverk för datorkommunikation. De höll på, de är ju innovativa. Det var enda chansen för dem att hela tiden ligga lite i framkant med de här sakerna. Och tittar man utifrån då kan man ju tycka, titta bara på den allra sista delen här. Vem är duktigast på att göra den komponenten och den komponenten? Men det är ju inte så när det handlar om till exempel datorkommunikation. Så måste det vara precis hela vägen. Man måste ha hela helheten. Hur fungerar alla systemen tillsammans? Och ni som har sysslat lite med datorer och system, ni vet ju att de flesta fungerar inte i början. Så är det varit på alla företag. Och när man utvecklar system så är det fortfarande idag så att majoriteten av de system som utvecklas används aldrig. De fungerar inte. Någon har tänkt fel någonstans på vägen. Och det vanligaste felet är att man tänker inte tillräckligt högt. Man ser inte helheten. Eftersom datortekniker ofta är på allt för konkret nivå. De gillar tekniken så mycket men de fattar inte riktigt att det finns någon slutanvändare som har någon annan åsikt. Ja. Bra att du sitter framme här.
Men om man inte, om man ska komma in som systemvetare och se helheten,
ja,
måste man inte vara väldigt datakunnig för det?
Det bästa är ju om man kan en del data också.
Jag tänker på legitimiteten också.
Ja, nu är det så idag att de flesta höga chefer inte är datakunniga. Man skriker efter chefer som är datakunniga, för om de inte kan det, någonstans här halvvägs då, så blir det ett litet krig mellan de som tittar, finansiärerna, de som tittar på ekonomin, som sitter och tittar på spreadsheets och säger det här är vansinne, vi tjänar ju pengar på det här, kör på för 17, det lönar sig. Och så säger någon som har förstått det hela, ja men bara högst ett halvår till, fattar ni inte det? Nej, det fattar inte de ekonomerna eftersom de inte fattar tekniken riktigt. Så du har rätt i det. Att man bör kunna det för att kunna se helheten. Men man behöver faktiskt inte kunna programmera. Man behöver förstå, det är viktigare att förstå den här helheten i hela systemet. Det här kan man faktiskt delegera bort. Man kan delegera det på den här nivån. Men någonstans här, någonstans mitt emellan då, behöver ni som ledare förstå det systemvetenskapliga perspektivet. Hur man bär sig åt för att säkra att de stora systemen fungerar. Och det är det vi ska göra här steg för steg. Hur man tänker, hur man modellerar, hur man beter sig, hur man kan handskas med de här sakerna. Och det är ju min uppgift då att försöka leda in er till att dels är det inte så krångligt och dels är det inte tekniskt. Det är ju inte så att den här processen som jag beskriver i form av metaforer och sånt, att att det är i form av någon slags sån här bok man kan följa, att först gör man så, sen gör man så, utan det här hur den här chefen tänker när han delegerar och presenterar visionen på ett möte med sina chefsgrupper, det är ju naturligtvis det är oändligt komplext. Så det är väl mer att ni behöver förstå att man behöver göra så, eller att det blir en sån här funktion, att problem som standardiserade produkter i en organisation ska kunna relatera till varandra, då måste man ha en helhet i det hela. Jag tänkte fortsätta med det här med standard lite då. Fortsätta lite på den här linjen och komma in lite mer på programmering och databaser och sånt. Om ni föreställer er, och fortsatt hoppa tillbaka till det här med evolution förresten. Eftersom numera talar man ju mycket om organisationer, att de måste vara öppna för det här med evolution. Där kommer du. Vad hände när människan blev till då? De här komplex flercelliga organism. Jo, då var det så att under några miljoner år innan det blev riktigt modern människa, så sprang de bara omkring som apor, och enda skillnaden var kanske att de kunde hålla en pinne i handen eller kasta sten på lejonen eller något sånt där. Eller, annars var det inte så mycket mer. Men just det här att kunna greppa någonting, att kunna använda något redskap, gav en fördel för alla andra, vilket gjorde att det växte lite mer. Det fanns inte så många människor på jorden. Och sen rätt vad det var, när de höll på med de här att trixa fram och tillbaka, så upptäckte de lite andra saker. De upptäckte att man kunde dels bilda små grupper, större grupper. En liten, vad ska man säga, en litet mikrosamhälle. Och så upptäckte de i det här mikrosamhället man kunde fördela lite. Några var större och starkare, bäst på att slåss. De fick slå alla andra som är dumma, och några var bättre på att fixa vad det nu var man skulle fixa till. Och i det läget kom man på att man kan faktiskt relatera till växande saker, så att man är säker på att det växer senare. Det vill säga den dagen jordbruket uppstod, där man upptäckte att om man tar alla de här goda fröna och stoppar tillbaka dem i jorden när man har ätit upp en del av det, så vet man att det kommer växa nästa gång vi kommer tillbaka hit. Det är ju jättetrevligt. Man smular sönder svamparna och liksom, så det finns lite såna här sporer och sånt, så växer det jättemycket svampar sen. Och så börjar man så växte det mer och mer, och hela jordens befolkning började explodera. Uppstod små samhällen överallt. Plötsligt avancerade människor jämfört med tidigare i varje fall. Men vad var det som hände? Jo, man upptäckte någonting som man kan kalla för orsak och verkan. Man såg att någonting ledde till något annat. Och sen bestämde man sig för en rutin. En liten handlingsrutin för som gjorde det här effektivare. Om vi gör så här och så här och så här, så blir det bättre för oss. Och de som lärde sig det, de överlevde ju då. De som inte lärde sig det här, de svalt ihjäl, och till slut så blev det ju jordbruk över hela världen. Man kan fortsätta med många sådana exempel på vägen, men vi hoppar över några tusen år hit och dit. Och så kan man titta på i någorlunda modern tid sen, så upptäckte man det här att det faktiskt inte bara går att prata med varandra, utan det kan vara rätt effektivt att skriva ner saker. Man började skriva och skicka meddelanden till varandra, skicka på papperslappar hit och dit, och sen blev det mer och mer avancerat. Sen kom boktryckarkonsten. Man kunde till och med göra det här på upprepade hela. Man behövde inte ha stora horder av skrivare som satt i klostren och skrev, utan man kunde då sprida kunskap om saker och ting som gjorde att man kunde specialisera, som skapade då mer och mer komplexitet i systemen, som det, där alla delarna var beroende av varandra. Det blev alltså större och större system där den innersta delen, den högsta delen i det här systemet, blev mer och mer avancerat. Behövs mer och mer styrande förhållanden. Efter boktryckarkonsten kom byråkratin, det vill säga man bestämde att det ska finnas vissa regler som ledningen har sagt som man måste följa. Det uppstod kulturer, det uppstod principer. Och kom det till en viss nivå, så blev det moralprinciper som sen blev religioner som behövdes för att inte alla skulle slå ihjäl varandra. Och så utvecklas världsreligionerna som ett sätt att skapa institutioner som i sig är stora system. detta fortsätter och fortsätter hela tiden då. Det växer precis på samma sätt som de här ordningen mellan gafflarna och knivarna i tonåringens kök. Så växer ordningen fram. Det är ju ingen som har planerat den. Det finns ju ingen som har sagt att tänk om vi ska skapa här en ny religion. Eller tänk om vi ska skapa ett nytt imperium. Utan imperiet växer fram i den här maktkampen, i evolutionen. Och sen när det här väl börjat, om man kom in på medeltiden, så började man standardisera hantverket. Man hade skråväsen och liknande, där man kom fram till att man kan tillverka ganska finurliga verktyg hit och dit om man samarbetar, om man specialiserar sig hit och dit. Och det gjorde man. Specialiserade vissa yrken så att de blev väldigt specifika och de blev väldigt duktiga, de här hantverkarna. Kunde göra fantastiskt avancerade saker. Och sen när de första maskinerna kom så insåg en del människor att man kan faktiskt använda maskinerna till någonting man kan tjäna pengar på. Och för att göra det så behöver man formalisera ännu mer. Det som jag beskriver här om och om igen då, det är hur man för en tanke ner hela vägen. Och då är det att det som är en vision, tänk om man kan göra så här. Tänk om man kan tjäna pengar på maskiner. Ja, men då blir nästa fråga hur. Varje gång man frågar varför så rör man sig uppåt mot himmelriket med sitt letande efter sanningen, efter den slutgiltiga insikten. Men när man väl hittat den så vill man omsätta den nedåt för att tjäna pengar eller för att växa, för att bli starkare, för att kunna kontrollera resurser. Men då kommit en bit på väg och fått en insikt, så kom de på då under industrialismens början att tänk om man kunde tillverka en bil som inte kostade en förmögenhet så att bara kungar och furstar har råd med den. Hur gör man då? Innan så har det varit så att jag har suttit människor och tillverkat skruvar och muttrar och de har hållit på. Man kan säga att det var 100% handgjorda bilar som var ett sånt, krävde så oerhört mycket skickligt hantverk att det fanns bara några enstaka människor i hela världen som hade råd att köpa en bil. Om man förenklar exemplet kan man säga att då kom Henry Ford på det här att man kan ha något som man kallar för ett löpande band, assembly line. Det vill säga man säger det får inte finnas, i en bil får det inte finnas 1000 olika skruvar och muttrar. Det är ju så otroligt krångligt. Då måste ju man ha liksom en specialist för varje liten skruv. Utan vi säger att det ska bara finnas 2 eller 3 storlekar på skruvarna och muttrarna. Och vi kan inte ha det här med många färger. Det får bara finnas en färg. Visst, ni får välja vilken färg ni vill på bilen så länge den är svart, sa han, Henry Ford. Och så fortsatte det så. Standardisera mer och mer och mer standard. Allting skulle gå enligt ett enhetligt mönster så att alla i hela den här gigantiskt stora fabriken gjorde exakt samma sak, tänkte på samma sätt. För då var det mycket, om 2 personer använde samma språk så kan de kommunicera med varandra. Om de har olika språk kan de inte prata med varandra. Så för att alla skulle kunna prata med varandra så var man då tvungen att just genomföra den här standardiseringen. Men innan man kan standardisera så måste man ju fatta, men vad är det jag vill standardisera? Man kan ju inte bara pumpa in byråkrati och säga att nu måste alla lyda mycket mer. Alla ska vara mer ordentliga och duktiga. Det gör man ju om man är en misslyckad ledare och tycker att alla motarbetar med. Då blir man aggressiv och säger att alla ska komma i tid till jobbet och sånt där. Men istället så får man formalisera på det viset att man utifrån det här helhetsperspektivet räknar ut hur ska alla delarna relatera till varandra på ett bäst sätt? I vilken ända på den här jättelånga löpande bandet ska man börja göra det ena och det andra? Och en del ger sig självt, sunt förnuft. Det förstår ju vem som helst att det är säkert bäst att svetsa ihop den här karossen innan man skruvar på hjulen på de här, vad man nu kallar det för, drivknutarna och allting sånt där. Och så vidare. Och när man räknat ut allting så har man säkert räknat fel någonstans och plötsligt visar det sig att det går inte att sätta in motorn för att man har gjort någonting för tidigt. Det får inte plats, den kommer ju inte in. Sådana grejer händer ofta i i utvecklingsfaser. Man upptäcker att nej, men det här går inte och det går inte. Och rätt vad det är, har man skruvat någonting fel och så går inte det här heller. Allt ska harmoniera. Allt måste vara i balans. Men sen när det är så väl formaliserat så att allting är i balans, vad händer då? Jo, då bara sprutar ut bilar. Det bara kommer mer och mer och mer hela tiden. Och vad hände med Henry Ford? Jo, han blev stormrik. Och vad hände med industrialisterna? Jo, de blev så rika så de fick ju ett i stort sett världsherravälde. Där de kunde kontrollera resten av världen på grund av den kontroll de hade över resurser. Då kan de alltid konkurrera ut alla andra sen. Till slut blev resten av världen så att säga tjänare till de som hade formaliserat bäst och hade formaliserat mest. Om jag fortsätter på det här formaliseringsspåret, gör den här historien ännu mer så här intrikat. Föreställ er att vi går vidare. Och vad hände sen då? Jo, man var inne på det här då. När man väl har formaliserat hela samhället och skapat regeringar och demokrati, institutioner och advokater och lag, allting ska följa vissa standardprinciper som är lika för alla, för då blir samhället rikare. Demokratin är rikare än diktaturen och har vi ett välordnat rättssystem så vågar folk investera. Om man inte kan lita på advokaterna och rättsprocessen, tar den för lång tid, då blir det som i vissa länder att det är ingen idé att investera, utan det är bäst att ägna sig åt att lura folk och muta folk istället. Så får man en korrupt ekonomi eller en väldigt kortsiktig där folk bara tittar några dagar framöver. Men de som lyckas då, det är de som klarar av att skapa ett system som är lika för alla. Där en enskild medborgare kan säga att jag vill försöka jobba för det här nu. Jag vill investera lite pengar i någonting. Jag vill starta något nytt som jag tror på. Om man kan göra det i ett land så blir ju landet rikare. Och sen började folk upptäcka att ja, det blir till slut. Man hamnar i informationssamhället. Maskinerna blev effektiva men människornas kommunikation blev inte effektiv. Så hela befolkningen blev plötsligt pappersskyfflare. Så man satt vid ett skrivbord och så kom det in massvis med papper. Och då skulle man sitta och stämpla på de här papperna och skriva till varandra och så vidare. Och då börjar då datorerna komma. En lång historia alltså. Men jag gör den så kort som möjligt. Man märkte att det lönade sig. Man kunde använda datorer här och var. I början trodde man att det bara till några uppgifter. Stora statistiska beräkningar och sånt. Men sen blev det mer och mer. Och sen till slut upptäckte någon. Man kan ju koppla ihop två datorer. Man kan göra som den här bilden jag visade. När två celler börjar kommunicera. Och skapa en överenskommelse. Alla organisationer baseras på en överenskommelse mellan enheter som blir större och större, som i sin tur gör överenskommelser med andra enheter. En fabrik är ju liksom inte murbruket i väggarna. Det är inte fönstren, det är inte skorstenen, det är inte någonting maskinerna, utan det är överenskommelserna. Den teoretiska överbyggnaden. Man kan ta bort hela industrin när det är krig eller något, men finns kunskapen kvar så är det bara att skapa en ny variant av den. Som Tyskland efter andra världskriget då, som repade sig och blev den här, från att ha varit fattigast blev de rikast. De hade kunskapen. Vad hände sen då? Jo, då upptäckte man att datorerna kan kommunicera med varandra. Och en del människor upptäckte att wow, vi står inför någonting som kommer revolutionera hela mänskligheten. Så i Sverige var några avancerade typer, de hittade på något som heter videotex. På postkontoren runt om i Sverige kunde man gå in och klicka lite och beställa teaterbiljetter och sånt var det meningen. Och en del gjorde det men de flesta tyckte det här var rena galenskapen och konstigheterna. I Frankrike var de ännu smartare. De insåg där har de alltid varit teknikvänliga på regeringsnivå. De investerade miljarder i något som heter Minitel. De kom på det att om människor kan kommunicera via datorer så kan det vara väldigt bra för den franska ekonomin på lång sikt. Så de delade ut små, såg ut mindre än de här första Macintosh-datorerna. Och så klickade man på den, satte igång den, så var det en bildskärm. Och så kunde man titta, så hade man slappan dela ut telefonkatalog. Det fanns en telefonkatalog i systemet. Och det fanns dessutom möjlighet att köpa just teaterbiljetter och filmbiljetter och beställa saker. Och det tog sig aldrig riktigt. Det fanns en del företag som började använda sig av det för att kommunicera med gäller beställningar av råvaror och liknande saker som behövde göras, koordineras. Så jag lyckades med lite grann. Och de pumpade in pengarna, men de kunde inte riktigt uppnå den här kritiska massan. Men då var det några forskare i CERN-laboratoriet i Schweiz som upptäckte att det här med att datorerna kan kommunicera, det är ju helt enastående för vår forskning. För vi har så mycket data från våra experiment med våra kanoner där vi skickar partiklar. Så vi behöver kunna skicka över data till varandra och även till andra länder. Så de börjar göra någonting, en liten variant på det idag som kallas för e-mail. Detta var inte så länge sedan. Det var ganska nära i tiden. 80-talet. Det vill säga då ni redan var födda. Alla av er. Inte du. Och då kom man på att det här går ju inte. Det funkar väldigt dåligt med den här e-mailen. Så då hade man möten världen över i något som heter World Wide Web Consortium, WWW. Och då sa man, vi måste lösa det här. Och då löste man det genom att man enades om en standard. Man sa det att vi måste ha något som kallas för kommunikationsprotokoll. Och det är sånt som en ledare på högsta nivån i en organisation bör bestämma. Hur pratar vi med varandra? Hittar man en sån bra rutin för det så kan hela organisationen nå oanade höjder. Men det förstod de här människorna att det är viktigt. Minitel gick aldrig, för man hittade liksom aldrig riktigt. Hur kan man få folk att leverera system? Hur kan det funka i kommunikationen? Det var någonting som saknades. Men då kom de på det att vi måste standardisera helt och hållet. Så utvecklar man något. Européerna jobbar hela tiden, men de hann före tillsammans med amerikanerna. Så blev det något som heter TCP/IP-protokollet. Och så vi kör med det här. Och sen så kom man på att kommunikation är ju sån att en sak är ju hur de elektriska strömmarna går. Men sen måste vi komma på nästa nivå också. Vilken standard har vi på tecken? Hur många digitala signaler hit och dit? Hur många bits är det i ett A? Och hur ser bits och bytesen ut i när det är hela ord? Hur många bitar är det på? Hur är de konfigurerade för varje bokstav? Man behövde alltså ta fram ett alfabet av elektroniska signaler. Det hade man tidigare. Men man behövde hitta ett som där alla sa samma sak. Ett A är alltid ett A. Det måste vara samma språk mellan datorerna. En dator kan inte tala kinesiska och en annan svenska, utan samma elektriska språk på de här tecknen. Det var därför vi inte kunde använda Å, Ä och Ö i många fall, eftersom man tog inte med skandinaverna i den här diskussionen. Och så fortsatte man. Och så var det sen nästa nivå. Men om man nu har tecken, hur kan man göra tecken? Som, hur ska de se ut för att kunna vara i ännu större koncept? I ännu större system? Jo, då får vi ha ett språk där som vi kan kalla för någonting annat. På nästa nivå upp igenom kom det fram ett tag något som heter HTML. Det vill säga, det var ju då det började bli första lilla fröet till internet. Och sen har det blivit flera olika nivåer. Det finns XML och det finns allt möjligt. Sen finns det många däremellan. Man säger att det är minst 7 nivåer av kommunikationsprotokoll. Och vi kan relatera det sen till människans utvecklingsnivåer eller psykologiska utvecklingsnivåer. Vi talade ju förra gången om när strategin inte funkar på ett plan i medvetandet så behöver man regrediera till en nivå där man känner sig trygg och säker. Är man deppad när man klarar tentan behöver man gå hem och supa sig full för att återfå balansen. Kanske en lite väl snabb analogi. Men alla de här protokollen, de övre delarna vilar på de lägre delarna. Och fungerar inte de övre delarna så trillar man ner i de lägre delarna. Tills man har hittat någon slags balans, tills man vågar plugga inför nästa tenta eller något sånt där. När då standarden var satt så kom internet. Och det var ingen som riktigt förstod vad som hände. I Sveriges regering då sa man, det var ju roligt att det finns något som heter internet. Kanske en fluga som går över inom en månad sa Ines Uusmann, tror jag hon heter, kommunikationsminister. Men hon förstod inte så mycket, utan det har visat sig att det revolutionerar världen. Så man har alltså automatiserat kommunikationen i världen till stor del. Inte på den allra översta nivån, där sitter vi själva fortfarande och kontrollerar. Och då är vi inne i nästa samhälle. Vi har ju lämnat informationssamhället egentligen, utan vi är ju inne i kunskapssamhället. Men det intressanta med kunskapen är att kunskapen är också ett system. Den är också en organisation, det vill säga det som man kan kalla för själen. Själen som ni bär på, det är en organisation som är hierarkiskt uppbyggd. Där ni har just den här identiteten som kan gå leva på mer abstrakta nivåer. Den kan vara i balans, den kan vara i obalans. Ni kan må dåligt, ni kan krascha, ni kan bli psykiskt sjuka och så vidare. Men det är precis som en organisation. Den lever och frodas, och när ni mår bra så är den i balans, när ni inte mår bra. Samma sak en organisation. En organisation som inte är i balans kan inte ha någon identitet. Och en organisation utan identitet kan inte ha någon kultur där människor känner sig fria med varandra. Och känner de sig inte fria med varandra så kan de inte växa. Alltså, utan identitet ingen tillväxt. Så då blir det samma sak för er. Om vi hoppar över det här med organisationer, titta på er själ istället. Hur gör ni för att själen ska växa? Jo, ni måste ju hitta er identitet och kunna förstå vad är meningen med det hela. Vad gör ni? Vad har ni för beslut? Vad har ni för riktning i livet och så vidare? Om man tittar på, om det här inte var ledarskapskurs utan psykologikurs, kunde man också ha systemteori applicerat på psykologi. Det är faktiskt, finns terapimetoder som gör det. Så det går. Man kan ju tillämpa de här teorierna på var som helst som är lite komplicerat. Ja.
Ja, jag tänkte bara fråga om det är lite för rast.
Ja, det gör vi. Jag brukar inte följa sådana exakta scheman som du märker, så det är bra att du säger till. Så jag väntar varje gång tills någon säger till. För jag tittar inte på klockan. Men det är klart vi ska ha rast. Det verkar ju perfekt tillfälle för det, innan vi går vidare. Och hur lång rast tycker du att vi ska ha?
Bara en kort. Jag tänker kanske.
Ja. Ja, kaffe var det några som ville ha. Då räcker det med en kvart, eller ska vi ta en lång och sen ta en lång period nästa gång också kanske?
20 minuter då, till 20.
20 minuter, en kvart, sluta tidigare. Många bud på en gång. Kvart. 20 i, flera bud. Första, andra, tredje. Vi går på det. Vi ses 20 i igen.
Är det här
ett system? Det kan ju lätt verka veta. Ja. Nej, det är min...